kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vi håller på med Romarbrevet och det här är del 24. Du kan lyssna till det på tisdagar i Värnamo kyrka klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Sen kan du också lyssna på det i Värnamo församlings hemsida värnamopastorat.se och så klickar du på närradion och sedan bibelförklaringar. Så kan du lyssna på alla Håkan Sundlidens bibelförklaringar. Men nu då, Romarbrevet del 24.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen. Men vi ska börja med att bedja. Herre, vi tackar dig för det här tillfället. För den här stunden när vi får vara inför ditt ansikte. Herre, vi tackar dig för att du är intresserad av oss. Du är intresserad av att förklara ditt ord för oss. Du är intresserad av att utgjuta, fylla oss med din helige ande. Du är intresserad av att skickliggöra oss som du har kallat. Herre, vi tackar dig för att du har ställt oss på försoningens grundval. Att vi får vara inlämnade i gemenskapen med dig. Herre, låt nu den här stunden få vara en del utav det som du gör i våra liv. Ge oss den styrka och den frimodighet som bär genom livet. Som gör oss frimodiga och glada. Som gör att vi kan få vara sådana redskap i din hand som du önskar. Herre, vi överlåter oss i dina händer. Amen. Kära vänner, vi har nu Romarbrevet kapitel 7 framför oss. Det har varit ända sedan jag började få lite grepp på det där sjunde kapitlet. För det är inte helt enkelt som vi ska konstatera här. Så är det ett av mina älsklingskapitel måste jag säga. Friheten ifrån lagen. Låter det inte underbart? Nu är det ju 24-25 till och med versar. Och vi hinner ju inte gå igenom allt. Tyvärr då så måste vi alltså dela upp det här och exakt hur det ska delas upp, ja det kan man ju se på pappret, men hur det blir när vi går igenom det, det återstår ju att se. Vi får börja på det, men vi måste ha lite repetition. Nu var det ju dessutom ett tag sedan vi möttes. Jag ska inte göra någon längre repetition, men om du tittar tillbaka till sjätte kapitlet i vers... Vi kan ta vers 20. Vi gjorde nog lite grann i den 20, 21, 22, 23 versen senast. Men om vi knyter an där, för det här tror jag är viktigt att ha med sig när vi går in i sjunde kapitlet. Det som står i kapitel 6, åtminstone från vers 14, 15, är förmodligen de första instruktionerna till människor som var alldeles, alldeles nydöpta. Så de hade ju inför dopet fått veta att nu när vi sänker det här i dopgraven så begraver vi det gamla livet. Och med det gamla livet menas otrons liv. Det är inte så att man blir en moraliskt bättre människa genom att bli döpt. Eller att man blir duktigare på något sätt. Utan det är att man lämnar otrons liv. Och sen står man upp, sätts in i gemenskapen med Jesus Kristus, och det är ju trons liv. De har ju blivit troende, det är därför de blir döpta också. Så de var medvetna om att nu är vi troende, nu har vi blivit döpta, nu är vi troende, nu är vi införlivade i Jesus Kristus. Och så får de då sina allra, allra första instruktioner. Och redan i första versen vill jag minnas här i sjätte kapitlet så bemöter ju Paulus en invändning som var vanlig. Vad ska vi säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, det kan man ju inte göra. Så den första instruktionen är nu att vi ska inte fortsätta att synda. Det här är ju ur ett kristet perspektiv och när vi har fått ljus över det, en självklarhet. Det betyder inte att vi inte kommer att synda eller att vi inte kommer att misslyckas eller göra felbeslut eller vara elaka och självupptagna. För det kommer vi vara. Men det är inte längre sådant som ska styra oss. För synden är inte längre våran herre. Ni kommer ihåg när jag gick igenom här om dopet i sjätte kapitlet. Hur jag försökte gång efter annan tala om att innan var vi då odöpta. Nu är vi döpta. Innan var vi under synden och synden var vår Herre. Nu är vi under nåden och nu är det nåden som är vår Herre. Och du kan inte vara på båda ställena. Utan dopet är liksom en definitiv övergång. Precis som Israels barn gick från Egypten genom Röda havet mot det utlovade landet. Och exakt på samma sätt är det med oss. Om vi nu har blivit insatta under nåden, vi har nåden som Herre, vi har Jesus Kristus som Herre, då kan vi inte fortsätta ha synden som Herre. Det är så självklart. Men invändningen fanns där och den finns än i våra dagar. Inte bara från icke-kristna människor som säger, ja men ni som är kristna, ni får väl inte göra si och så, och så får ni inte bete er, och ni är lika syndiga som oss, ni kan inte tro att ni är bättre. Allt det där kan man ju höra från människor som inte är troende. Men tyvärr så smyger det in sig, märker jag också, ibland kristna som inte har begripit vad det handlar om. Alltså, ingen ska väl påstå att vi är bättre än andra. Men vi tillhör en annan Herre. Det är ju det som är poängen. Frågan är inte hur dana du och jag är, utan frågan är vilken Herre du tillhör. Det finns människor som tillhör syndens Herre. Och det finns människor som tillhör frälsaren Jesus Kristus och har honom som Herre. Det är våran bekännelse. Jesus är Herren, Jesus är frälsaren. Och det är han som är den stora skillnaden, inte du och jag. Och det här är så jätteviktigt då, för att det är det som Paulus menar när han säger att vi är döda för synden. Och nu lever vi för Gud. Det är inte som sagt återigen att vi är bättre eller märkvärdigare. Men vi är döda, alltså vi har ingen levande relation till synden. Som syndens Herre. Vi är inte i Egypten, vi är på väg mot utlovade landet. Vi har passerat Röda havet, vi är på väg mot utlovade landet. Så, står det i 6 kapitlet vers 11, så ska ni se på er själva. Så ska ni se på er själva. Det handlar alltså om din och min självbild. Hur ser du på dig själv? Och för att inte krångla till det här med lag och kötslig natur som vi ska komma in på, så bara ställer den här frågan, vem tillhör du? Vem är din Herre? För det är den avgörande frågan. Och när den frågan är besvarad, när det är på plats, när jag har fått ner det i mitt hjärta, när jag har ljus över det och jag med glädje kan bekänna det, att Jesus är min frälsare och Jesus är min Herre, då börjar jag få förutsättningarna för vad det är att vandra i anden. Det kommer vi till i 8 kapitlet. När du nu tillhör en annan, då betyder det också att då står du i en annan Herres tjänst. Innan så stod du i tjänst hos syndens Herre. Och även om det inte var medvetet, så är det ju så för människor som ännu inte är kristna, utan som lever under med synden, som där synden utövar herravälde, så blir ju allting egentligen fel. Även sånt som är bra och rätt och riktigt. För det som är bra och rätt och riktigt håller ju inte måttet för att man ska bli frälst. Så man trampar ju runt. På gott och man kan göra goda saker och så, men du blir inte frälst på det. Allting blir fel. Och på samma sätt är det omvänt. När du står i tjänst hos Herren Jesus Kristus, så blir inte allting rätt och bra och riktigt och känns så fint och så, va? Det finns mycket som kan vara tråkigt och eländigt, men också det som är tråkigt och eländigt är i Guds tjänst. Och vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Också det som är dåligt. Också sjukdom och död. Så det är en enorm skillnad på att vara i den gamla positionen jämfört med att komma in i den nya positionen. Och när jag säger det, nu märker jag att jag säger det för 10:e gången bara här på 8 minuter. Men jag säger det ännu en gång. Alltså, vi har en enorm skillnad i positionen, för nu är vi Jesus Kristus. Men det betyder inte att vi är bättre rent etiskt, moraliskt, eller att skulle vara duktigare på något sätt. Det är inte det jag talar om. Jag talar inte om dig och mig. Jag talar om Kristus och att vi är i honom. Han har tagit emot oss med våra talanger, med vår begåvning och med våra sjukdomar och med vårt elände. Allt tillhör honom. Och så måste vi se det. Därför lever vi både i trosbekännelse och syndabekännelse. Men vi är inte kluvna i vårt hjärta. Vi är helt och fullt i Kristus. Och därför så hanterar vi saker och ting på ett helt annat sätt. Och det vi gör, tänker, gör och vill står i hans tjänst. Och han är den som ska vara vägledande för oss fortsättningsvis. I vers 17 där, tycker jag, det är sjätte kapitlet fortfarande, men jag tycker 17:e versen är så innehållsrik. Vi skulle kunna ta den en gång till, va? Men här finns ju tre saker. Han säger där: Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat, det är det första, av hjärtat blivit lydiga. Därför det som händer när man blir en kristen, det är att Gud tar bort stenhjärtat ur vår kropp och ger oss ett hjärta av kött och blod, som profeten talade om. Han ger oss ett hjärta som är efter Guds sinnelag. Han föder oss på nytt. Han ger oss sin ande, en ny drivkraft. Det är kännetecknet på en kristen. En lärjunge är en lärjunge, men en kristen kännetecknas utav det här. Sen att en kristen kan vara lärjung också, det är en annan sak, men det kommer vi till i 8:e kapitlet. Så av hjärtat har ni blivit lydiga, och så står det mot en lära som ni övervunnit. Det finns alltså egentligen den lära, alltså den undervisning som kommer från Herren Jesus Kristus. Och det är inte en dogmatik eller doktriner bara, men det är det också, för det uttrycks i doktriner. Vi kallar det för kyrkans tro eller kyrkans lära. Det var en ganska bestämd. De som var döpta fick ju del av en och samma undervisning. Och Paulus var ju rasande när det var människor som försökte lägga till eller förändra i det där. För det har vi inte rätt till. Utan det ska finnas en succession. Det ska finnas en kontinuitet från Herren Jesus Kristus ända fram till dig och mig. Inga tillägg, inga vantolkningar, inga förvrängningar. Och så står det där också, som ni har blivit överlämnad åt. Det vill säga, vi kan inte ha synpunkter på den läran och på det Kristus har gjort, utan vi blir överlämnade. Paradidomi, överlämnad, ge vidare till, vi har getts vidare till Kristus. Nåja, det där var då mest till det som vi hade förra gången, men där i vers 20 så kommer ju det här igen då, va? När ni var syndens slavar, alltså var innan de var döpta. Men nu, vers 22, men nu är då det här eskatologiska nuet som vi talat om tidigare. Det vill säga detta att Kristus har kommit in i vårt liv. Nu då Kristus har kommit, nu då försoningen och himlen har nått in i ditt liv, då har du befriats från synden. Du har blivit Guds slav eller tjänare. Och frukten är att du helgas och till slut får evigt liv. Det är alltså när du har blivit döpt och börjat gå mot löfteslandet och du är i Kristus, så är det till helgelse. Det vill säga, det är inte färdigt. Utan nu är helgelsen igång. Nu är förverkligandet igång. Så frälsningen är en gåva till oss. Men det är också ett uppdrag som vi har att leva. Så det är både en gåva och en uppgift på en och samma gång. Det är någonting vi tar emot och det är någonting som ska fortsätta förverkligas ibland oss. Jag har skrivit upp 1 Petrus 1:9 och Hebreerbrevet 12:14. Jag tror att Hebreerbrevet kommer väl först, va? Där står så här i Hebreerbrevet 12:14. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Alltså bara en vers som visar på hur det här är ett pågående verk. Och sträva efter frid och sträva efter helgelse, det är för att göra det här kort nu då. Det är helt enkelt det att allt det som du har i ditt liv, allt som du brottas med, allt som du råkar ut för, ska tolkas med hjälp av Kristusmönstret, det vill säga med hjälp av hans död och hans uppståndelse. Allt i ditt liv, inget undantaget. För allt tillhör Herren och Herren verkar i allt. Ja, men det som är dåligt, ja, då gäller det att tolka det på så sätt som jag sa, att det samverkar till det bästa. Det är den tro som vi kallar att leva efter. Gud älskar mig också när det går dåligt. kanske till och med ännu mer när det går dåligt. Eller man kan uppleva det ännu starkare. Nåden blir ännu större. Och det här tolkningsmönstret, den här helgelsen, förändringen, förvandlingen som vi kan leva med dagligen. Kanske inte alltid medvetet, men ibland medvetet. Första Petrus 1:9, där står det: då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Vi är på väg alltså. Så det är det här med att vi är på väg som, och det kommer ju sen i 8 kapitlet. Det kallas också hos Paulus för att vandra i anden. Och det ska vi återkomma till sedan. Men där är vi inte ännu, utan nu ska vi gå till 7 kapitlet. Som säger att vi är fria ifrån lagen. Och här uppstår då ett antal frågor. Och så läser man texten, 7 kapitlet, och så uppstår det ännu fler frågor. Men då så säger jag så här som bakgrund och som inledning. Det är sant, ni måste ha samma sorts tänkande som jag redogjorde för nyss. Ni var i synden, nu är ni under nåden. Ni var under lagen, nu är ni eller synden och rättfärdigheten brukar vara. Under lagen var ni fött, nu är ni under nåden. Man är inte på båda ställena. I den meningen så är vi inte under lagen. Så ska ni se på er själva. Och då uppstår ett antal frågor. Ja, men är vi laglösa då? Eller gäller inte Guds lag längre som 10 Guds bud? Alltså det kommer frågor. Men om vi ska kunna hantera de frågorna så måste vi ha förutsättningen rätt. Nämligen att vi inte är under lagen. Det är inte så att lagen är ogiltig, att lagen är upphävd. Det är bara det att vi är inte under lagen. Vi är tagna utifrån den. Den gäller alltså inte oss. Vi lever under nåden och av nåden. Och det kommer vi att se då när vi går igenom 7 kapitlet. Och frågorna då är ju som sagt, vad är lagen upphävd eller är lagen ogiltig och varför gäller den inte oss? Och är vi laglösa? Det blir den typen av frågor. Och det ska vi då gå igenom här. Nu har Paulus tidigare i Romarbrevet som vi har läst gått igenom eller nämnt om lagen. Till exempel i 3 kapitlet. Vi kan bara visa på de ställena. Vers 20. Romarbrevet 3:20. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Alltså det var ju när vi var där borta. Eller det står så här i vers 31. Sätter vi lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller den. Alltså, vi var under lagen, men nu är vi inte under lagen. Men har vi då ogiltigt förklarat lagen? Nej, det är bara att vi är inte under lagen. Vi kan tvärtom säga att den är giltig. Men vi är inte under den. Den tro som vi har och den nåd vi lever av gör att vi kan bejaka lagen. Inte förneka den. Eller om du tittar i 4 kapitlet, vers 15. Lagen åstadkommer ju vrede, men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. 5 kapitlet, vers 13. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Och det står också i vers 20. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Ja. Så han har talat om lagen men bara nämnt det så att säga på de här ställena. När han nu kommer till 7 kapitlet så gör han en utförligare redovisning. Och varför gör han det då? Jo, men han skriver ju inte bara till kristna utan han skriver ju till judekristna. Det var ju många judar som hade blivit kristna i Rom. De hade ju levt med och under lagen hela sitt liv. Och de, om några, ställde ju de här frågorna. När vi säger lagen då så är det ju den mosaiska lagen, alltså Moselag. Det som vi kallar för de 10 budorden, men egentligen hela gamla testamentet som var viktig för dem. Sen när vi kommer till 8:e kapitlet, 9:e, 10:e, 13:e så återkommer han till det här med lagen. Men då har vi en större förståelse. Så vi väntar med de bibelställena. 7:e kapitlet, den kan man då dela in i 3 delar. Och jag ser här i folkbibeln att det är de 3 delarna som jag har tänkt på också. Eller som finns i många kommentatorer. Alltså den första tredjedelen är vers 1 till och med 6. Friheten ifrån lagen. Och sen den andra delen, det är då om lagens makt. Och vad lagen åstadkommer. Alltså vers 7 till och med 13. Och sedan vers 14 till och med kapitlet ut. Om lagens vanmakt att framkalla det goda. Jag har skrivit för min del bara det onda som jag inte vill. För det är så där, hör på så här, nästan klyscha som man hör i många sammanhang. Att ja, det är problematiskt, det onda som jag inte vill göra, det gör jag. Och det goda som jag verkligen vill göra, det gör jag inte. Så tillämpar man det här på sig själv. Men frågan är om man tolkar det där rätt. Jag tror inte det. Och det ska vi också komma till. Men nu måste jag göra innan vi ger oss in där i själva texten. Ja, vi kanske ska läsa den första tredjedelen. Men sen måste jag göra en inledning innan vi börjar titta på texten. En bakgrund till texten. Men vi läser den i alla fall först, så har vi någonting i alla fall. Alltså från vers 1. Eller vet ni inte, bröder, jag talar till sådana som känner lagen, att lagen råder över människan så länge hon lever. Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, då är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annan mans hustru. Och så kommer det. Så har också ni, mina bröder och systrar, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen. Alltså, lägg märke till vad som står. Så har också ni genom Kristi kropp blivit dödade från lagen. Det är alltså inte lagen som är död. Det är du som är död. Vi har ju infogats i Jesus Kristus och i hans död. Och vi har dött tillsammans med honom. Därför är vi fria från lagen. För vi lever inte under lagen. Det är den enkla logiken. Och så står det så här, jag läser igen 4:e versen. Så har också ni, mina bröder och systrar, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen. Så att ni tillhör en annan. Har en annan tillhörighet. Ni tillhör honom som har uppstått från de döda. För att vi ska bära frukt åt Gud. Det liv jag nu lever, det lever jag för Gud. Genom tron på Herren Jesus Kristus. Som har offrat sig själv för mig, skriver Paulus i Galaterbrevet. Det är ett nytt liv. Det är ett på nytt fött liv. Kan inte jämföras, det är inte väsenslikt med det gamla. Du är en annan människa sedan Jesus Kristus blev den Herre. Till ditt väsen. Därför du har ett nytt hjärta. En ny ande. Och så måste vår självbild förändras. Så att vi kan bejaka det mitt i allt elände som vi kan uppleva. Men nu ska jag säga då bakgrunden till det här 7:e kapitlet. Han säger bara i de här verserna som jag läste nu, så använder han ordet lagen 8 gånger. Nej, det gör han inte. Han använder det 6 gånger till och med den 4:e versen. Men om vi läser hela, ja, vi kanske ska göra det, läsa färdigt, så vi läser första tredjedelen. Alltså 5, 6, 7, 8 också. Eller 5, 6 menar jag. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar så att vi bar frukt åt döden. Men nu, det eskatologiska nu, när Kristus har kommit in, då är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Så långt använder Paulus ordet lagen 8 gånger. Han talar alltså om lagen. Och då menar han de fem Moseböckerna i första hand. Den mosaiska lagen. Och så skriver han då att lagen, nu ska vi se här. Den där inledningen som jag tänkte, jaha, okej, okay, den kommer efter att vi har gått igenom det här. Jag återkommer alltså till den. Jag sa fel där i dispositionen. Så vi tittar på de här verserna och så får vi se om vi kan ta inledningen till den andra delen. Så på ett sätt är inledningen till hela kapitlet, men vi skjuter på det lite grann. Vi tar verserna nu då. Han tar alltså om lagen 8 gånger, men han säger att vi har flyttats från att ha varit under lagen till att nu vara under nåden. Så står det ju förresten redan i 6 kapitlet, 14 versen. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Så då är det klart. Vi har alltså förflyttats in i Jesus Kristus som har dött och som har uppstått. Och då så säger vi så här långt, och det var kanske därför jag hade inledningen senare. Då säger vi så här långt, att Paulus ärende i den här första tredjedelen är inte att diskutera lagen, som man nämnde 8 gånger. Och det här som är lite vilseledande när man som lekman läser det här, och för all del som teolog också. Hans avsikt är inte att diskutera lagen, utan hans avsikt är att diskutera den kristnes relation till lagen. Det vi har läst här nu handlar om dig och mig och om ditt och mitt förhållande till lagen. Han diskuterar inte om lagen är giltig eller om den är kvar eller och så vidare. Han talar inte om lagen i första hand. Det är det första som kan vilseleda oss. Han talar om vilken relation du och jag har till lagen. Och vår relation till lagen säger att vi har ingen relation till lagen, för vi är döda med Kristus. Och vi är födda på nytt, uppståndna med Kristus. Vi har ett annat hjärta, en annan inriktning. Vi lever av nåden. Och vi lever med den helige ande som drivkraft. Inte med lagen som drivkraft. Och då har vi kan slå upp i andra Korintherbrevet, kapitel 5. Du kan få två bibelställen som säger samma sak egentligen, men som ändå stryker under här. Och det är dessutom andra Korintherbrevet och Galaterbrevet. Det är sådana brev som vi har gått igenom noggrant tidigare. Så man kan återvända till det om man vill. Andra Korintherbrevet 5:14. Ty Kristi kärlek driver oss. Då har du drivkraften. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe. Och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Han säger samma sak i Galaterbrevet. Det står i Galaterbrevet kapitel 2, vers 19. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen. Alltså han försökte ju göra lagen, men det gick ju inte, så att lagen slog ju ihjäl honom. Så lagen, han har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte längre jag, alltså egoismen, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Jag tar emot detta som en gåva. Och det är vad du och jag har att göra också. Så vi har ett annat förhållande, inte bara till synden som vi har talat om tidigare, utan vi har ett annat förhållande till lagen också. Vi lever ett helt nytt liv. Vi har gemenskap med Gud. Det hade vi inte tidigare. Och då är ju frågan här som man skulle kunna ställa, eller det samtal som man skulle kunna föra kristna emellan, och kristna som du känner i din tur. Det är ju alltså, förstår vi egentligen vad Gud har gjort när han genom tron placerade oss i Kristus? Begriper vi vilken förändring, vilken positionsförändring som har ägt rum? Lever vi utan att vara medvetna om vad som faktiskt har hänt? Gud har, som det står här i vers 4b, Gud har placerat oss i honom som har uppstått från de döda för att vi ska bära frukt åt Gud. Det är det nya livet. Jag har skrivit så här, jag läser innantill. Gud kan och vill förse oss med nåd, med liv och ande så att det märks. Han vill välsigna oss, låta oss bära sådan frukt han har bestämt så att han blir synlig för andra, stor och ärad. I ett sånt läge, menar Paulus, är det orimligt att vi söker synden eller att vi låter lagen tyrannisera oss för vår svaghets skull. Vi ska i grund inte följa vår självupptagna kötsliga natur utan låta oss ledas av anden. Som kommer till i 8 kapitlet sen. Det är fortfarande så, jag upprepar mig, det är fortfarande så att vi har liv och nåd och ande och välsignelse och vi ska bära frukt för Gud. Detta kan vi göra också när det går dåligt i våra liv. Det kanske till och med är så paradoxalt att just när jag upplever min synd som värst, när min relation till andra människor är som sämst, just där kanske jag kan uppleva det som starkast. För just där bekänner jag min synd inför Gud. Och just där tar jag emot förlåt försoningens kraft och får börja om på nytt. Så vad som än händer i ditt och mitt liv så förvandlas det till fördel. Det är det som är helgelsen. Det är det som är korsets kraft i våra liv. Vi har det i episteltexten den här veckan och vi kommer väl in på det i texten i mässan imorgon kväll. Detta är en seger som övervinner världen. Vår tro. Därför att vår tro förvandlar allting till förstärkt gemenskap med Jesus Kristus. Och det är den nya födelsens gåva. Fantastiska utrustning som vi har fått. Att vi kan göra på det sättet. Det kan ju inte de som inte tror. Det är bara vi som har fått nytt hjärta som kan klara av det. Men det behöver ju ändå göras. Och det är inte så. Jag säger inte att det är så där jätteenkelt alla gånger. När man känner en riktig motgång eller blir svårt. Men det är därför vi behöver varandra ju. Då hjälper vi varandra med evangelium. Räcker evangelium åt varandra. Tröstar varandra. Uppbygger varandra. Bara det, tänk vilken tanke. Vilket uppdrag, vilket liv. Att ha som uppgift att stärka varandra, att uppbygga varandra. Att det är det som är livets mening. Och att bli stärkt och uppbyggd och tröstad. Att det är så att säga innehållet i livet. Inte att gå och hänga med huvudet för att lagen fördömer mig eller för att synden terroriserar mig. Det kan ju inte vara meningen med livet. Eller att kämpa den kampen. Den kampen kan vi aldrig vinna. Skulle vi kunna vinna den, då hade vi inte behövt Jesus Kristus. Men vi har Jesus Kristus just därför att vi inte kan vinna den kampen. Ingen kan vinna kampen emot synden eller mot uppfylla lagen. Det är därför vi ska vara i Jesus Kristus. För där är allting redan gjort. Det står så här i vers 5. Att vi behärskades av vår onda natur. Och det där har vi talat om tidigare. Den där vår natur, den ansågs ond. Därför att, kapitel 1, vers 18, den undertrycker sanningen. Så stod det i kapitel 1, vers 18. Vi gick igenom det ganska noga så vi kan inte ta det en gång till. Men otrons människa undertrycker sanningen. Kan inte bejaka honom som är vägen, sanningen och livet. Utan lever i motsatsförhållande till Kristus. Det är väl den onda naturen. Och den kan inte göra på ett annat sätt. Den lever i uppror emot Gud och utan Gud och utan hopp i världen. Den kan inte, den vill inte leva tillsammans med Gud. Den kan inte leva tillsammans med Gud. Utan det som behövs är alltså att Kristus kommer in i människans liv. Det står så här i att vi behärskades av vår onda natur. Men de syndiga begären väcktes till liv genom lagens verksamhet i våra lemmar. Alltså det dåliga samvetet. Eller Guds ordet eller någonting annat som överbevisar med kraft. Som blir överbevisad om att vi är dåliga. Det är den enda upplysning man kan få egentligen när man lever i synden under lagen. Den enda upplysning man kan få är att man är en dålig människa så att man börjar söka Kristus. Eller börjar söka en utväg åtminstone. Så därför har lagen en funktion och den har fortfarande en funktion. Den är fortfarande verksam. Men inte hos oss. Och skulle den vara det så är vi, då är vi är ju Kristus, vi är ju lagens fullbordan. Men vi lever inte under lagen. Det är inte det som är vår självbild. Vår självbild är att vi är fria från lagen. Ja, men får man göra vad man vill då? Nej, det har jag inte sagt. Jag har sagt att vi är under nåden. Får man göra vad man vill under nåden? Nej, det får man inte. Man får leva av nåden och i nåden och följa nåden. Det är ju det som är kallelsen. Men man kan inte göra det och samtidigt vara kvar i det gamla. Så lagen väcker alltså begären till liv. Och sen står det i vers 6. Men nu, det eskatologiska nuet. Nu har Kristus kommit in. Vi har blivit identifierade med honom. Inlämnade i hans död, i hans uppståndelse. Det vill säga vi är lösta från lagen. Eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi nu. I andens nya tjänst. Vi står under Jesu Kristi herravälde. Inte i bokstavens gamla tjänst. Det där skulle vi kanske... Nej, vi ska inte återkomma till det. Utan jag ska säga så här då. Att andens tjänst och bokstavens tjänst. Jag har grubblat mycket över det. Inte minst därför att i andra Korinthierbrevet 3:6 står att bokstaven dödar men anden gör levande. Alltså det verkar som att Paulus spelar ut bokstaven och anden emot varandra. Och jag har sett det att så är det inte. Utan problemet är när bokstaven är överordnad anden. Så att anden kvävs av bokstaven, styrs eller behärskas av bokstaven. Så friheten i Kristus beskärs. Och jag blir en lagisk människa. Jag lever som om vore jag under lagen fast jag inte är det. Men om vi vänder på det hela som det är tänkt. Att inte bokstaven är överordnad anden. Utan vi vänder på det så att anden är överordnad bokstaven. Då är det inga problem. För då kommer anden att göra bokstaven. Att uppfylla, att fullborda, att göra bokstaven giltig. Att bejaka bokstaven. Det var därför som han skrev där, var det i 3:31, att tvärtom vi gör lagen giltig. Genom tron gör vi lagen giltig. Så att jag är i anden och lever av anden och drivs av anden. Det betyder inte att jag är bokstavslös eller laglös utan det betyder att jag är bokstavens fullbordan. Jag är lagens fullbordan för jag är i Jesus Kristus. Så jag har ingenting emot lagen, jag kan bejaka den. Men den får inte fördöma mig. Den har inte sista ordet i mitt liv. Jag är överordnad den. Så, men de människor som inte har klar... Och nu talar jag faktiskt om kristna. Om du tittar den där versen en gång till. Va? Vi är i andens nya tjänst och inte bokstavens gamla tjänst. Så var det ju faktiskt så i andra Korinthierbrevets 3:e kapitel. Att Paulus gick ju ganska hårt mot de här falska apostlarna. Han säger inte... Ja, där talar han ju inte i sådana termer som vi gör nu. Va? Men om vi säger att de falska apostlarna är kristna. Så är de alltså kristna som är falska därför att de är styrda av bokstaven. Det är lagiska, religiösa människor som försöker behärska det kristna livet. Och utöva det kristna livet och den heliga andes kraft. Bokstaven har blivit överordnad. Därför talar Paulus så strängt till dem. Det finns, tror jag, inte, och det gäller inte bara präster och pastorer eller andliga ledare. Jag tror att det finns kristna som är behärskade av att de lever under lagen för man har felaktig självbild. Och så tänker man så här, blir jag aldrig en bättre kristen? Eller varför får inte jag del av andens rikedom? Eller alltså man talar emot den position man faktiskt är i. Därför att bokstaven har blivit överordnad. Och det gäller att vi vänder på det här. Så att vi ser vår frihet i Kristus. I vår frihet i Kristus som vi kan bidra till församlingens liv. Men när vi slavar under församlingens liv, alltså då, jag vet inte om man kan uttrycka det så, under organisationen, under bokstaven, och att vi liksom inte lever friheten i Kristus, utan vi lever där som fångar, då är vi ju bokstavens tjänst. Då är vi ju ögontjänare. Det här måste få förändras, och jag tror bara att det kan förändras genom förkunnelsen, genom undervisningen eller genom Guds ord. Genom att Gud själv får uppenbara och visa det här för var och en av oss. Och så får man en erfarenhet eller en förståelse som gör att mycket förändras i ens liv. Plötsligt så ser man vad som är det viktiga och vad som är mindre viktigt. Låt inte det mindre viktiga, hur viktigt det än är, vara det viktigaste. Engelsmännen säger så här, first things first. Och så måste det vara. Eller vi säger på svenska att det näst bästa är det bästas fiende. Vi måste vara i det bästa. Vi måste vara i first things first. Vi måste vara i Jesus Kristus. För det är där vi, Gud har satt oss. Det är så vi måste se det. Det är så vi måste förstå oss själva. Så kommer då Paulus i det åttonde kapitlet att lägga ut texten. Vad det handlar om, vad det är i praktiken att leva i anden. Men vi kan ju inte föregripa det nu. Men nu säger jag bara så här. Det är alltså av synnerlig vikt att vi förstår vårt förhållande till lagen. Och nu är det så här, och nu kanske ni kan förstå det, att det här var ju ett närmast hädiskt budskap för judarna, som hade fått lagen som en gåva ifrån Gud, som hade fått i uppdrag att följa lagen och göra lagen, som hade satt en ära i att göra lagen, som strävade efter att göra lagen. Så plötsligt får jag höra att det gäller inte den. Det är klart att Paulus måste ta tid till att förklara det här för judarna. Och om han lyckades, nej, det är jag inte så säker på. Men hans försök finns återgivet här i alla fall. Och han lyckades säkert för judekristna att förklara det här. Men det är alltså lika viktigt för oss som är kristna att vi förstår vårt förhållande till lagen. För om vi inte förstår det, då kan vi antingen bli, som jag sa, trälbundna, lagiska, under bokstaven och leva det kristna livet i egen kraft. Eller så kan det bli motsatsen, att vi blir laglösa. Det är så, vägen är smal, säger Jesus. Och talar vi om lagen, så är det alltså att antingen så försöker jag i egen kraft, i bokstaven, och då kommer jag under fördömelsen. För jag kommer inte klara av det om jag verkligen anstränger mig. Ju mer jag anstränger mig att uppfylla lagen, desto sämre kommer det att gå. Det är som när man kör fast med bilen. Ju mer du gasar, desto mer åker du ner i gyttjan. Det går inte, va? Ju mer du med egen kraft försöker få rättfärdighet inför Gud, desto sämre kommer det att gå. Alternativet då på andra sidan, det är att man är laglös, som säger, jag bryr mig inte om det här. Man kanske till och med säger under kristna termer att ja, men jag är ju kristen och så här, jag blir alltid förlåten. Då är man nere i andra diket. Vi är i Kristus, och i Kristus är vi inte vare sig laggörare i den här dåliga meningen. Vi drivs inte av lagen, vi är inte under lagens fördömelse, men vi är inte heller laglösa. För vi är i lagens fullbordan, i Kristus Jesus. Och vi gör så gott vi kan i enlighet med den nåd vi har fått. I enlighet med den andliga drivkraft Gud förser oss med. För det är det som är han som är drivkraften. Vi följer vårt samvete i anden. Så man kan säga så här då också sammanfattningsvis, innan jag ska ta den där, om jag tar den där inledningen som jag talade om. Jag säger så här då sammanfattningsvis, att det är egentligen inte lagen som är problemet djupast sett, utan det är ju synden som är problemet. Och därför så kunde Gud via Moses, han kunde genom han kunde nå fram till Israels barn genom lagen, förmedla lagen till dem. Men lagen kunde inte förändra deras hjärtan. Lagen kunde inte ta bort synden i människornas liv. Lagen kunde bara tala om för människorna att de var syndiga, men den kunde inte förändra. Så det är synden som är det riktiga problemet. Och syndens lön är döden. Jesus Kristus tar på sig synden och måste därför dö. Men det är det som är försoningen. För när han väl har dött på Golgata kors, då, och framförallt när han uppstår förstås, då är synden, då har han lagt den bakom sig. Och han har klivit ut ur lagen också. Han lever i ett helt ny relation till Gud. Och på samma sätt är det med dig och mig som är döpta. Nu har vi då framför oss två. Vi hann faktiskt med den där första tredjedelen. Och då nöjer vi oss med det. Nu har vi då den andra tredjedelen. Vers 7 till och med 13. Och det är här då som vi kanske inte kommer in på texten. Jag vet inte ens om vi ska... Jo, vi ska nog läsa texten förresten. Så blir det nog enklare. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det för att den skulle framstå just som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Nu kanske någon här tyckte att det där verkar lite krångligt. Det måste man läsa två gånger. Ja, eller 100 gånger. Det senare är nog att rekommendera. Nu skulle du få lite kött på benen i alla fall. Det här räknas, och det, om det nu är en tröst eller om det gör det svårt för det vet jag inte. Men det här räknas som kanske det svåraste textavsnittet i hela Nya Testamentet. Eller i alla fall det svåraste hos Paulus. Och det beror på att man inte riktigt vet hur man ska förstå det lilla ordet jag. Och då finns det åtminstone fyra stycken olika tolkningar. Den vanligaste tolkningen som du nog känner till, utan att du visste det, för det kanske är den enda tolkningen. Den som du har hört, jag ska redogöra för den. Den tror jag är missvisande. Så här har vi någonting att bryta upp eller ta tag i eller gå igenom. Den andra tolkningen och den tredje tolkningen tror jag knappt du har hört. Den fjärde tolkningen är den som jag tror ligger närmast. Men nu tar vi den här första tolkningen först. Alltså frågan är vad det här jaget är. Jag tror att det som gör att vi blir vilseledande när vi läser det här, det är att vi läser texten ur vår eget perspektiv. Hur skulle vi kunna göra annat? Det vill säga, vi läser den inte ur Paulus perspektiv. Vad är det Paulus säger med de här orden? Vi läser den och så uppfattar vi den. Vi läser ur vårt perspektiv. Men vi måste läsa den och förstå den från Paulus perspektiv. Och då blir det annorlunda. Nu är det då första tolkningen den att, och det är den som jag tror att, ni har hört tidigare lever med, det är att den här texten handlar om en kristen människa. Och om det då skulle vara en kristen människas erfarenhet, de här verserna 7 till och med 13, då får man förstå det som att Paulus blickar tillbaka på sitt liv, hur det var innan han blev omvänd, innan han blev en kristen. Han levde i synden, han var inte medveten om det. Men sen kom Kristus eller budordet och så blev synden levande och så vidare. Va? Det är den tolkningen som man har. Problemet med den tolkningen är ju den här. Nu tar jag tar det lite kortare än vad jag skulle kunna göra. Men jag tror inte att jag kanske till och med gör det lite enklare på det sättet. Problemet med den tolkningen, det är ju att Paulus var väl inte utan lag innan han blev en kristen. Tvärtom. Han levde ju i lagen. Han nitälskade för lagen mer än någon annan farisé. Det var inte så att han innan sin omvändelse var död i synden. Tvärtom, han var ju aktiv i sin tro. Han gjorde ju allt vad han kunde för att hålla lagen. Han var inte, som det står här, utan lag. Så det är en svårighet som talar emot den där tolkningen. Och om man nu ändå har den här tolkningen, då blir det som så att när man sen kommer in i resten av kapitlet, slutet 14-25, då blir det som om de verserna handlar om Paulus och hur det är för honom efter hans omvändelse. Och efter hans omvändelse så läser man: det onda som jag inte vill, det gör jag. Var det så för Paulus? Det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Det är inte jag som gör det, det är synden som bor i mig. Är det så han upplever sitt kristna liv? Hur väl stämmer det med det 8:e kapitlet? Ja, inte alls, skulle jag vilja påstå. Och då är det så här att den här tolkningsmodellen som du känner, den har sitt ursprung hos Augustinus på 300-talet. Han som också undervisade om det här med arvsynden och att vi är genomsyndiga. Och att vi förblev att vara genomsyndiga också. Det var han som sa det, att vi är både syndare och rättfärdiga. Den här kluvenheten. Och den tolkningstraditionen, att det skulle alltså handla om Paulus innan han blev kristen och sedan då efter han blev kristen. Den tolkningstraditionen kommer alltså från 300-talet. Och Martin Luther var augustinermunk. Så Martin Luther står med båda fötterna i den traditionen. Och den följer sedan med i den lutherska traditionen som vi är en del av. En av våra främsta väckelsepredikanter, alltså C.O. Carl Olof Rosenius i EFS, han talar ofta om det här med att vi är både syndare och rättfärdiga. Och använder de här texterna på det sättet. Som ett sorts textbevis på att vi är syndiga och att vi är rättfärdiga samtidigt. Jag menar då, tillsammans med andra då, senare kommentatorer, att det här gör man orättvisa till Paulus. Och frågan är, kan man förstå den här texten på ett annat sätt? Och då är det så att banbrytare för att förstå det här på ett annat sätt är Christer Stendahl. Alltså han som var biskop i Stockholm, men nu är han ju hemma hos Herren förhoppningsvis. Men han skrev redan på 60-talet en bok som blev banbrytande, som hette Paulus bland judar och hedningar. Han började upptäcka det judiska traditionen och perspektivet hos Paulus. Han sa så här att Paulus var inte lutheran. Paulus var jude. Man kan inte läsa det här med lutherska glasögon, man måste läsa med judiska glasögon. Och så fick han en annan syn på det heliga. Och han säger så här, Christer Stendahl, i sin bok, att Paulus, han hade sannolikt aldrig något dåligt samvete. Finns inga versar någonstans i skriften så att Paulus hade dåligt samvete och att han mådde så dåligt så han var tvungen att bli en kristen. Du hittar inte det. Det är inte så man förstår Paulus. Paulus, han upplevde sin frälsning som fas 2 i sin vandring med Gud. Fas 1 var ju att han som jude, han har tagit emot lagen, han lever efter lagen, han vill göra lagen och så vidare. Han klarar inte av det förvisso, det är sant. Men han tyckte själv att han klarade av det. Så han hade inte dåligt samvete. Varför skulle han ha dåligt samvete när han var bättre än de flesta? Men det som händer när han möter den uppståndne Jesus, det är att han kommer in i en fas 2, i en annan dimension. Nämligen det anden ger liv. Och när han får del av det uppståndne och den uppståndnes liv, då får han ett annat ljus över det här livet som har varit. Och över hela tillvaron helt enkelt. En annan världsbild. Men det betyder inte att han förut var dålig och nu blir han bra. Det betyder bara att han går in i en ny fas. Och så skulle jag gärna vilja se på människan överhuvudtaget. Alla människor, också de som inte är kristna, är ju skapade till Guds avbild. Alla människor kanske söker Gud på olika sätt. Bättre eller sämre sätt. En del människor, förhoppningsvis ganska många, och det här som är kyrkans uppgift, är ju att göra dem till lärjungar. Det som man börjar fråga efter evangeliet, kanske läsa Bibeln, kanske gå till kyrkan och så vidare. När man har gått den vägen en sträcka, då plötsligt så öppnas mina sinnen för evangeliet och Jesus blir Herren och frälsaren. Det är det som kallas för den nya födelsen. Då blir jag en kristen. Då är jag framme vid målet på ett sätt, va? Då har det liksom kommit in någonting nytt i mitt liv som förändrar allt. Men det betyder ju inte att det första steget eller det andra steget med lärjunge skulle vara att man spelar ut de här emot varandra, utan det är en vandring. Och så menar Christer Stendahl, måste man förstå Paulus. Han har gått på trons väg hela tiden, men har kommit in i en ny dimension. Och varför skulle han, om det nu är på det sättet som jag säger, att han har gått på trons väg hela tiden, men har kommit in i en ny dimension, varför skulle han nu i den härlighet som jag också har försökt återge, om än liksom på ofullkomligt sätt, kommit in i denna härlighet där vi lever under nåd, varför skulle han skriva ett sånt kapitel och krångla till allting för? Vad är syftet med att skriva ett sånt kapitel? Det verkar ju bara dumt, riva ut det kapitlet. Det tillför ju ingenting. Om det inte är så att det finns ett annat syfte med det här kapitlet. Vilket det gör, tror jag. Nu så ser jag tyvärr att tiden är i princip slut, så att vi kan inte fortsätta. Det blir ju spännande till nästa gång det här då. Jag kan nog hinna nämna den andra tolkningsmodellen. Det finns nämligen forskare som menar att jag, det står ju många gånger jag här i de här verserna som vi läste, mera ska förstås som judens väg emot tron. Alltså inte om Paulus utan om judar så där i allmänhet. Och då skulle det vara som så att man en sorts psykologisk utveckling. Ungefär, ja, det snuddar tyvärr på att säga vid det som jag sa, va? Att man är på rätt väg så att säga. Men sen så kommer man till sin barmitsa. Att ungdomarna, barnen, de judiska pojkarna, de är utan lag. Men sen när de kommer till sin bar mitzva, till sin konfirmation, då får de lagen. Och då blir det liksom en ny fas och så, va. Men det är inte så många som köper den tolkningen. Och framförallt så är det väl den nionde versen här spelar roll. Förr levde jag utan lagen. Är det meningsfullt för en åttaåring att säga så? Är det meningsfullt att tillämpa de orden på barn? Känns inte särskilt trovärdigt. Så den tolkningen brukar inte få så stort genomslag, om jag säger så. Och återigen då, varför skulle Paulus skriva då hela det här på det sättet? I anslutning till de judiska pojkarnas tillväxt och att de kommer fram till målet. Lite långsökt. Sen finns det då en tredje och en fjärde tolkning, men där måste vi tyvärr sätta punkt och så får vi fortsätta nästa tisdag.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och du hörde från Romarbrevet och det här var del 24. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Sen kan du också lyssna på det i Värnamo församlings hemsida. Du går in på värnamopastorat.se och klickar på närradion och sedan till bibelförklaringar. Så kan du lyssna till alla bibelförklaringar som Håkan Sundlinjen har gjort. Det här var en sändning då från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Efter den här sändningen så får du lyssna till Missionskyrkans sändning Radio MF. Då får du lyssna till söndagsgudstjänsten ifrån Missionskyrkan. Mm.